Hej och välkomna till avsnitt 303 av succépodcasten. En präst och en mammut.
Rullar på som tåget på vinterhalvåret.
Precis, lite sådär lagom sakta.
Ja, eftersom kommer snön... ibland inte. Nej, det stämmer ju inte. För vi har
Vi kommer, gör vi. Just det. Men ibland är vi lite sena. Ligger det höstlöv på spåret så kommer vi inte fram.
Så. Är det höstlov så det blir det höstlöv, då är det lite långsamma.
Ja. Hörru du Kjell, vi kan väl vara helt ärliga med våra kära fina lyssnare att den här gången så spelar vi in dels en stund i förväg och just nu håller vi på med påskvandringar.
Ja,
så
att det, jag står här utklädd till Pilatus.
Det gör du faktiskt. Och så står vi mitt i skärtorstans måltid.
Ja, det ligger både bröd och russin och...
Någon dadlar eller någonting.
Ja, och lite sån här kanel och sånt.
Ja, så att det gör också... Det gör också att nu spelar vi in här mellan våra föreställningar. Så att vi kanske behöver hoppa ut snabbt och så får vi hoppa in i podden. Igen. Det kommer ju klippa så det blir inte en timme.
Vi kommer
ju
inte att märka det.
Men den måste kanske bli...
Det var tyst en timme.
Så. Ja,
ja, vi kommer snart tillbaka. Ja. Ja, vi kommer inte att äta av det här brödet för det låter så här.
Det är inte
ätbar. Det är inte helt färskt.
Nej, men det gör att vi kanske tappar någon tråd om ni tycker, oj, nu pratar om något annat. Det gör vi varje vecka, så att ja, tappar trådar.
Tappar trådar hela tiden.
Och sen är rummet
lite... full av tappade trådar.
Ja, det är det. Och rummet är inte där vi brukar vara alls. Och det är, vi har kollegor som är runt i huset. Så det kan vara lite konstiga biljud och sånt. Men nu gör vi det här. Så
vi står på vinden faktiskt, ja. Ovanför sakristian i den kyrka där vi håller till och...
Just det.
Påskvandrar, eller vi vandrar inte så mycket, det är mina barnen som vandrar. Vi
och står möter stilla. Oss som ja. Spelar.
Och vem är du?
Jag är Jesus.
Ja, just det. Och jag är Pilatus. Vi kanske också ska säga våra riktiga namn.
Så, ja.
Nej, det menade jag inte. Jag menade vem du föreställer. Ja. Men jag kom på då när jag sa det att vi har faktiskt inte
sagt. Är det jag som är Mamaden, eller Andreas som det står i passet?
Ja.
Är det du som är?
Ja, är det jag som är Kjell och prästen som det står i prästbetyget?
Ja, precis. Ja. Hur är du?
Ja.
Var är du och jag som pratar i podden? För då klipper vi bort det. Nej, men det skulle vi ta upp den här veckan. Prästlägg.
Ja, just det.
Vi nämnde det, det förra veckan
ja,
i slutet.
Precis. Ja,
för att, och jag vet inte vad jag vill säga mer det. Men är man polis så har man ett polislägg.
Ja.
Journalist så har man ett presslägg för att komma in på olika saker.
Ja.
Men
väldigt många som har den typen av yrken har ju, kan bevisa att de har det. Liksom.
Precis.
Jag tror till och med att sådana... fastighetsskötare kan ha för att bevisa att de är fastighetsskötare.
Okay, okay.
Jag tror att det kan finnas.
Och lärare så pratas det mycket om, eller gjorde för en tid sedan så skulle man alla lärare ha legitimation.
Just det.
Och så var det så här, vi har ju ledare sånt som har varit lärare ett tag nu, som är nya lärare som sa, men nu är jag lärare men jag väntar på mitt lägg.
Ja,
så,
just det. Just
för lärarlegitimation. Det tror inte jag man behöver flasha varje dag.
Nej, det var
så.
Precis det jag skulle säga. Jag vet inte vilken utsträckning man behöver visa sitt lärarlägg. Men det ska finnas där, ja. Mm. Och, men präster har inget.
Nej, och när skulle det kunna vara bra? För det finns en sak som heter, du är präst, du söker en tjänst som kyrkoherde.
Ja.
Då ska man ju prövas av domkapitlet.
Och av Gud Fader.
Ja, det är det. Och det kanske vi kan tycka är ännu viktigare.
Ja,
men domkapitlet ska ju liksom godkänna att du är behörig. För nu för tiden måste du ju ha gått kyrkoherdeutbildningen.
Det är riktigt.
Ja, annars så kommer du få nej. Och jag som förhandlar mycket har ibland stött på att de här 7 kandidaterna sökte, de här 6 är godkända. Eller 5 av domkapitlet. För kanske inte klar, det finns någon rest. Det finns, och där på något sätt, så det är ju ingen legitimation, men det ja, du måste ju klara så, det steget. Du måste precis. Ha den utbildningen för att...
För det var för några år sedan så sökte jag en kyrkoherdetjänst.
Ja.
Precis innan min utbildning skulle bli färdig. Och då sa man mycket riktigt från domkapitlet
att
vi kan inte rekommendera dig eftersom din utbildning inte är klar. Så du kommer inte på fråga för det. Men jag fick komma på intervju och så. Men man sa tydligt att du kommer inte att få den här tjänsten. Så.
Nej.
Därför att jag inte var färdig med utbildningen. Så att den värderas högt.
Ja, och det är ju gott.
Domkapitlet.
Ja, och det är ju gott ju för att... Det är ju en bra ledarskaps... Förhoppningsvis är det en bra förberedelse för att bli kyrkoherde. Det är en stor tjänst så, med många delar. Och att man får då lite ekonomi, lite av det varje som inte är i prästutbildningen. Det finns absolut ingen självklarhet att...
Men då där kan man... Ja, jag har mitt prästlägg och så. Jag måste vara präst för att få söka kyrkoherdetjänsten. Men jag tänker att det skulle vara mera... användbart i det dagliga, så att säga, livet i, som präst. För att vi har ju en väldigt tilltro till att folk, på samma vis som vi har en väldigt tilltro till folk, när vi till exempel viger dem och de kommer dit och säger, de visar sin hindersprövning och så säger de att vi ska gifta oss och så vidare. Och jag kollar, hindersprövningen stämmer, det finns inga konstigheter med den, den är aktuell och så. Och sen så pratar jag med dem och sen viger jag dem. Jag kollar ju aldrig någonsin en legitimation på dem. Nej. Så att det skulle ju kunna vara två andra som går dit och låtsas vara de här personerna. Det måste visserligen finnas en hindersprövning, men jag kan inte veta om den gäller de personer jag träffar. Så vi har ju en väldigt, vi ger ju ett förtroende, så att säga, till de som kommer hit och säger det. Men på motsvarande sätt så förväntar vi oss någon sorts förtroende. För att jag kan ju gå då under, så, jag ringer ju ofta, när jag, alltid, när det gäller dop, vigsel eller begravning, så ringer jag hem till folk och säger, hej, jag heter Kjell Dellert, jag är präst. Och jag ska ju ta hand om den här begravningen, slash dopet, slash vigseln. Och vi skulle börja prata lite inför den här stora stunden. Och sen så kanske vi bestämmer en tid, oftast till 98% säkert så ses vi hos mig, det vill säga mina lokaler, i lokalen i kyrkan. Men ibland så kommer jag ju på hembesök till dem. Mm. Och då visar jag ju aldrig upp en legitimation. Nej, så jag skulle ju kunna, någon kan ju ringa och säga, som vet om att en person har avlidit, ringer hem och säger, jag är prästen, jag kommer hem i eftermiddag och hälsar på er och pratar om den här begravningen. Mm. Går in där och, inte vet jag, skäl saker eller vad det kan vara. Så att där skulle man kunna tänka sig att en prästlegitimation inte vore fel.
Men vi kan ju backa ett steg. Och sen kan vi lämna domkapitlet. För när du söker en prästtjänst. Mm. Så, för det har ju sökt folk. Nej, folk har ju sökt som inte är präster. Det är prästtjänster. Och då, det har hänt.
Ja, så. Jag föreställer mig att jag, och du vet väl.
Precis, men som såna, det kan ju vara så här, du vet, att du måste söka alla jobb som kommer
just det,
ut.
Just det.
Och då, kan du köra buss och då söka en prästtjänst?
Ja, för att man, då har man visat så att man har sökt en tjänst. Det var ju någon gång som vi sökte folk till krematoriet och någon skrev så här, hej, jag vill jobba på krematoriet, jag tycker om att bränna lik. Ja. Och den hade ju inte heller någon den formella utbildningen och dessutom lite knäpp uppenbarligen. Så att det ja.
Men så på något sätt är det ju ändå garantin att den som är anställd är präst.
Precis.
Det finns en kontroll där.
Ja, den kontrollen finns. Mm. Ju. Menar, man prästvig så skrivs man ju in i rullorna med sitt personnummer och så vidare. Så att
på pergament.
Man hackas in i trunor ibland.
Nej, men visst, på det sättet är det ju liksom legit allting. Men det är klart att det där skulle ju kunna ske. Och jag är ganska övertygad om, för det är en lång historia kyrkan har, att det har hänt någon gång att någon har utgett sig för att vara präst och inte varit det.
Sen är det ju så här, det finns
prästligan.
Prästligan, ja just det, med masker och så här.
Ja, eller kommer
176, 671 prästen kommer.
För att du har ju ganska mycket krattad mark när du kommer som präst.
Ja.
Alltså när du kommer i prästskjortan, kragen på, så ja, men det är lite gräddfil. Alltså med all rätt. Det är inte så att du får saker. Sponsavtal, inte så jag menar. Men det finns en stor respekt inbyggd i det. Det
borde vara mer sponsoravtal. Ja. Om du nämner Coca-Cola i din predikan så får du
sponsra
det. Nej, det kanske vi inte ska göra. Nej, men absolut. Nu spårar vi lite här. Eller jag var någon som spårade det. Men absolut. Visst, vi har ju en gräddfil som du säger. Man ser, ja men det där är en präst. Ja. Man ser prästkragen och så. Men det är ju väldigt lätt att skaffa sig en prästskjorta. Så, och därför skulle det inte vara fel att ha en legitimation. Som sagt, i vårt, alltså vi sitter i kyrkan och vi tar emot folk där. Vi gör saker, vi har gudstjänst. Där behöver ju ingen tvivla på att man är präst. För där har man ju gått igenom 1000 kontroller. Mm. Men ute på stan så är det ju, vem som helst kan ju klä på sig en prästskjorta och säga jag är präst. Och så. Eller man går ut på stan liksom och har prästskjorta på sig och säger, man kanske säger märkliga saker eller gör något så här.
Ja, det är ju mer där då, utanför byggnaden.
Det är utanför byggnaden det behövs.
Som skulle kunna vara
I byggnaden behövs det aldrig, skulle jag påstå. För att kommer man till kyrkan så är det nog prästen som är där, så att säga. Men om den som ringer på dörren...
Vad skulle den liksom bedragen kunna göra då? Visst, det skulle vara det speciella, den hittade fönstret ringer. din make har gått bort, jag kommer hem, så har
vi samtal,
och så plockar juveler och annat.
Mm.
Men annars är det ju mer såna tokfransar som skulle då kunna på stan då liksom predikat felaktigt i
Alltså man kan ju säga att en falsk polis skulle ju kunna göra mera skada än en falsk präst. Mm. Så är det ju. För att det har ju förekommit att folk är utklädda till poliser och gör saker. Men, och det som sagt har säkert förekommit med präster också. Men där är skadan är mindre.
Mm.
För att man träffar ju i regel prästen i specifika situationer. Det är ju inte så att man är inte, vad ska jag, som sagt, man kan gå ute på stan och låtsas vara präst och någon pratar med en och man säger konstiga saker. Och kanske till och med skulle kunna att man lurar någon att följa med, eller så här, ett barn eller en svag människa som är rädd och man utnyttjar den. Så här, det, teoretiskt så är det möjligt så att säga. Men frågan är om den personen ändå skulle kräva ett...
Så här, det kan ju inte vara något stort problem, för då skulle det här prästläget finnas.
Ja, nej jag tror inte. Det var mest att det kom upp
absolut,
i vårt samtal.
För
att jag råkade säga något om presskorten eller vad prästkort. Ja, så här. Så,
men det är klart att du skulle ju inte, du som har kollat en och annan deckare, att få liksom slänga fram den där, alltså sådär snyggt som polisen gör, du håller ena och så kastar fram.
Ja, just det. Det är såhär svenska kyrkan.
Dra upp avspänningsbandet.
Ja, just det. Och så bara visa källa eller präst. Svenska kyrkan. Och alla, okay, I didn't realize.
Så ja, då, så här, precis.
Ja. Speciellt om man kommer lite smutsigt så här, klädd och sådär. Så man har just gjort något, så kommer man där. Så säger man, men du får inte vara här. Så, nej, präst. Ja. Det skulle kännas coolt, men det finns inte så mycket betydelse kanske. Men ändå, egentligen, bara som en grej. Varför finns det inte?
Ja. Alltså, precis. Eftersom det är en sån... Alltså, det är en utbildning. Du ska bli... Det är så många steg. Du ska bli vigd till slut.
Ja.
Och avge vigningslöfte. Och varför inte då ha även ett prästlegitimation?
Nu kommer jag att tänka på att... jag kommer inte ihåg nu om det här var på 1700-talet. Ja. Eller om det var på 1800-talet. Jag har läst bara sporadiskt om det lite grann. En präst som jag får heta Anders. Hade den idén att han förgiftade sina nattvardsgäster. Det var alltså en äkta präst.
Ja, just det.
Mm. Det var en äkta präst som på något vis var störd. Och han hade gift i nattvardsvinet. Så att hans församlingsbor dog. Och han upptäcktes då så småningom. Men han har ihjäl några på vägen, så jag förstår. Där hade det inte hjälpt med prästlegitimation.
Nej, för han var ju redan faktiskt präst.
Ja.
Men visst, men var det så, och att vi har nog nämnt det här. För eller så har vi pratat om det privat. Var det inte så att han tog ihjäl sådana som var fattiga? För
jag tror att vi har nämnt
Men
det
spelar roll.
Men visst, något sånt
var det.
Det var någon sorts barmhärtighetsmord, om jag minns.
Ja, och det hjälper ju inte prästläget, för det finns ju tokstollar som är präster. Precis som det finns tokstollar i alla olika yrkeskategorier.
Ja, just det.
Men det är alltid farligt med någon som har en, jag ska inte använda det, för det tycker jag inte längre, maktposition, men däremot
beroendeställning. Beroendestatus snarare.
Och att när man missbrukar det, så är det liksom mer illa.
Absolut.
Än om en försäljare fifflar liksom. Det blir någonting, och så blir det en himla shitstorm för hela kyrkan.
Händer.
För det ska liksom inte hända. Men det hjälper ju inte ett prästlägg, för de här är ju vigda präster.
Knäppskallarna som har gjort saker. Ja. Är ju
vi kanske ska lägga in det som en motion till kyrkomötet.
Känner du någon som sitter där, så kan vi ju göra
hur går det till med det motionsskrivandet?
Det kan säkert någon ta upp för oss. Jag förutsatt att man måste sitta i kyrkomötet för att göra det. Men jag kan ha fel där. Absolut kan jag ha det. Lyssnar som sitter där.
Ja, det är det. Vi kan väl lirka in oss där på något sätt. Lämna in en motion att prästlägg.
Ja, just det. Absolut.
Ja, det...
Kan tala med en kollega till mig som väl faktiskt sitter där.
Precis.
Han får skriva in det. Ja. För att vi vill.
Officiellt också då från podcasten En präst och en mamma.
Ja, just det. Just det.
En skriftligt här att vi önskar prästlegitimation.
Så, ja, absolut.
Men du
meddela om det blir ja eller nej.
Ja. Hörru du, hur har du haft det sen vi såg sist?
Jag har haft det bra. Ja. Jag har haft det bra.
Du har lärt dig något nytt, ja.
Jag har lärt mig golv.
Att det ska vara
för första gången i mitt liv så har jag lagt golv. Och det var en klickgolv. Mm. Och det ska ju vara enkelt. Det var det inte riktigt. Därför att det klickade sällan. Men ja. det gick.
Så blir man irriterad när någon sån här skåra är lite trasig.
Ja, just det.
Och
sen så måste man såga. Ja. Alltså, det hade vi dessutom så att det golvet som vi, eller det rummet där vi la golvet, det gick åt 2,5 breda på varje liksom längd. Så att varje breda sågas och så 2 hela sågas och 2 hela. Och sen ibland så var det lite rör och såna där.
Ja, men det är ju så där, för det är lätt att lägga om ett rum är precis fyrkantigt och lika lång som brädan. Ja, alltså om det går dubbelt bara tack.
Då kan jag åta mig lägga till
golv. Ja. Men det vi ska bara det, sen blir det de här vinklarna
och så ska det. Nej, jag ska inte omskola mig till golvläggare.
Nej, det tycker jag inte. Håll dig som präst. Präst, jäkel. Men, vad heter det? Jag har blivit din präst. Vad heter det? Vad skulle jag säga? Kände du ändå lite så här, kanske 12% mer som en, liksom en handyman?
Alltså, jag känner, nej, inte. Nu tror de att de har en förutfattade mening om präster. Vem har lagt ett golv här?
Det var
visserligen min fru som var med och gjorde det mesta.
När ni gör en sån här grej, tar hon arbetsledarrollen eller gör du det?
Jag har hört en del
om din fru genom åren. Hon är ju en händig kvinna.
Absolut. Och vi, det är nog lite olika. Den här grejen där kunde ju ingen av oss riktigt. Hon har gjort lite mer. Hon har lagt ett golv tidigare tillsammans med någon. Men jag har aldrig lagt ett golv. Nej. Så att det kanske blev lite hon. Men sen var det ibland så... Nu vet inte jag vad jag ska göra. Säg vad jag ska göra, sa hon. Och så här, nu ska vi göra så här. Så att vi
Det var ömsesidigt.
Det var ganska ömsesidigt.
Klär du dig då? Som liksom du
jag
tänker...
kläder mig i linnekostym. vit linnekostym.
Så här, jag gör inte jätteofta hantverksjobb. Det ska vi välja
med. Men då klär du dig i blåbyxor.
Ja, då har, jag har ett par bra... Det har jag ju.
Ja.
Och jag har också...
Ja, du blir inte övertygad med. Nej. Jag tror på ditt
och någon sån här sliten tröja ifall det ska målas.
Och en keps eller något.
Keppen på, ja. Precis.
Ja, så Gehanders grus eller något sånt. Vi ska alltid göra det på sådana keps.
Ragnarsäls.
Börjar du också prata annorlunda då? Är det då det kommer fram snickarsnacket? Liksom?
Ja,
men jag ska ha en 2-3 här.
Dricker svart kaffe de dagarna istället. Ingen mjölk. Nej, så dåliga och sådär.
För att svara på frågan som du aldrig hann ställa, så var det jag hade nog mina vanliga kläder på.
Just det.
Men däremot man är i trädgården ibland. Nu har vi inga stora
markor.
Markor har vi inte. Vi har en och annan pärpuske. Och då kan man kanske... Då kan jag faktiskt ta på mig en keps. Så här, kommunal står det på den. Och sen så har jag då de byxor som man kan gräva i.
Ja.
Alltså inte gräva själva byxorna, men man använder byxorna och gräver. Nej, men så då kan det vara, för då behövs det. Men här, vi var inne och vi kröp, vi klim på golvet. Men ja, nej, jag hade vanliga kläder.
Du hade vanliga kläder. Och då lämnar vi den delen. Hörru du, det är ju när det kommer... Det avsnittet släpper vi på skärtorsdagen.
Ja.
Och vi spelar in lite före. Vi har redan nämnt att vi står mitt i skärtorsdags scenen.
Vi har verkligen känslan för skärtorsdagen här.
Ja. Jag vet inte vad jag ville säga med det. Påsken ligger runt hörnet. Hur känns det?
Det känns alltid bra med påsken. Den är viktig, tycker jag. Och det är kyrkans viktigaste helg, brukar hävda med viss envishet. Den är viktigare än julen, även om jag älskar julen, men kyrkans helg, påsken, tycker jag är större än julen. Just för det här fantastiska med Jesus dör och uppstår, och det hade vi inte haft någon kyrka om vi inte hade haft den här
uppståndelsen.
Så att den är viktig och den är dramatisk och spännande. Sådär. Nu i år så får jag jobba på skärtorsdagen och långfredagen.
Ja.
Och sen så är det min kollega som jobbar på påskdagen och annandagen.
Just det.
Så att jag får halva påsken. Jag får döden men inte uppståndelse. Det är ju trist, så kan man ju säga. Det slutade svart. Liksom. Ja, man står där och läser dödtexter och sen är det slutade. Fast jag kommer att fira en glad påsk också på påskafton. Så för det har jag sagt förut att jag är två påskpersona i mig själv.
Ja.
Dels är ju den här som... Det är inte bara jag och hela världen som är ensamma, utan jag tror att många i kyrkans värld har samma sak. Man kan fira påsk med målade påskägg och godis och påskkärringar och allt vad det kan vara, och ris och grejer. På påskafton och så. Och att det är också en viktig del av påsken. Så. Men att det tunga med det kristna och det glada och så vidare. Att långfredagen, då är det allvar. Tungt. Liksom, tungt. Och sen glädjen. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånd. Nej, det är en fantastisk helg som jag verkligen ser fram emot. Ja. Att få.
Och det var ju länge sedan du fick göra det nu. Eftersom det har varit 2 påskar av pandemi.
Ja. Pandemipåsk har ju varit för 2 år sedan, så hade vi, då gjorde vi en del digitala saker, visst. Och vi, den här påskvandringen var digital då.
Just det.
Och sen så förra året så hade vi väl också en del digitala sändningar. Ja. Men
nej, men det är klart, det är roligt.
Samma sak. Nej, det är verkligen roligt. Det är kul att göra digitala saker, men det här är på riktigt.
Ja,
det här
ska vara riktigt. Möta folket i ögonhöjd när du kommer in i den
åsna.
Ja, precis. Okay, ja. Jag kommer ju befinna mig i Spanien under hela påsken. Och där har de ju också svart bälte på att fira påsk.
Ja, det är mycket, det kan jag tänka mig att det är
så. Det blir storslaget. Jag har inte varit där jag ska vara nu på påsk. Nu tror jag inte att jag ljuger. Nej. Så det ska bli spännande att se. Mm. Och jag har väl som mål att ta mig till den svenska kyrkan där. På någon av påskens gudstjänster för att göra ett besök. Och där lär jag inte vara så stor skillnad mot vad det är här.
Nej,
så att säga.
Nej, okej, jag är i Spanien. Jag vill uppleva den spanska påsken. Jag går till svenska kyrkan.
Ja, men jag vill också förstå. Min svenska är ju
den inte, är lite rostig.
Den är lite det var fint sagt. Men jag tror att det märks av mycket på liksom på folket och ute och hur det är och sådär. Sen kan det vara mycket stängt också, men det ska vi kunna ta oss igenom.
Det kan vi, ja precis, det kan man nog överleva kanske. Ja. Men om vi ska försöka nu, om vi nu ägnar det här avsnittet åt påsken. Förra avsnittet handlade ju mycket om Jesus och det gör det här också såklart. Men påsken, om vi till att börja med rekapitulerar påskens händelser.
Mm.
Vad händer? Hur börjar liksom påsk, eller stilla veckan?
Mm. Precis, Jesus rider in.
Ja.
Det pratade vi om förra veckan, för det var förra avsnittets text.
Precis, palmsöndagen.
Och vad det gör med oss när den är inför jul och när den är inför påsk.
Ja.
Och vi såg det på lite olika sätt. Du såg färger och jag såg mer ansiktsuttrycket hos Jesus.
Just det.
Han läser samma sak och en är bara glädje och andra är vemodig.
Just det. Och det är det på palmsöndagen och Jesus rider in i Jerusalem. Han har en åsna för att skrifterna ska uppfyllas och så vidare. Och så står folk där och de slänger av sig sina kläder, lägger dem framför Jesus åsnans fötter och så vidare. Ja. Och så står de och viftar med palmblad, därav namnet palmsöndagen.
Så här, vet du, jag hade konfirmander här nyss. Och då hade vi då pass om påsken.
Mm.
Och så pratade vi då om då palmsöndagen och skärptåren. Vi ska komma vidare alldeles strax. Men då var jag också tvungen att säga, men vet ni varför han kom dit då? Nej, det är inte så konstigt. Alltså, här är vi firar den judiska påsken. Så fick jag berätta den berättelsen till minnet av uttåget och så vidare. För där vet jag, den som inte kan sin bibel, som de vi möter inte kan.
Så
är det så här, men varför, vad skulle han göra då? Påsken, är det samma påsk? Nej, utan där börjar den kristna påsken. Vad händer sen? Vi kommer hit där vi är nu då, på skärtorsdagen.
Ja, och då är det ju det som, den stora händelsen är ju den sista måltiden, eller den första nattvarden, hur man nu vill kalla den för.
Ja, ja.
När Jesus då ber sina lärjungar, eller han säger att vi ska fira påskmåltid, jag har bokat rum, säger han inte, men han har det. Det finns ett rum på övervåningen, ungefär där vi står nu kan man säga, fast inte riktigt, men på samma sätt som vi står nu på övervåningen. Och där sitter han, eller ligger, vi vet inte hur det gick till. Det finns ju många skildringar, men jag tror att det verkar som att de flesta utgår från en enda, det vill säga ett jättelångt bord
där alla sitter
på en sida ja. Tillsammans med Jesus. Ja. Och där åter det där skämtet som jag drog förra påsken, tror jag, där sen det finns någon så här, Jesus kommer och bokar bord, han säger vi ska bro för 26. Mm. Men vad, är ju bara 13? Ja, men vi ska sitta på samma sida allihopa. Ja. Så såg det inte ut, men exakt hur det såg ut vet jag inte.
Nej.
För eftersom ingen vet det. Inte ens jag vet hur det såg ut.
Men kan du liksom, för det här kan inte jag, därför frågar jag dig, och det är inte säkert att du kan svara, men varför blev det så där då? Alltså varför har man porträtterat, för det är en sån klassisk bild, jag tror att flesta av lyssnare ser precis framför någon variant liksom. Jesus
i mitten, lärjungarna
står och sitter runt honom och sådär, men alla på samma sida. Ja. Det är klart att det blir bättre att måla det så, alla får vara med, alla syns. Men var det någonting rent så historiskt som man gjorde?
Det tror jag inte.
Nej,
och jag tror inte
att det var
också att man inte vet om de satt till bord eller om de låg till bord.
Nej.
För att ibland så säger jag att de låg till bord, för det,
ja,
det är det ena. Liksom, och det andra är att man sitter. Och där läste jag, men det var länge sedan nu, olika tankar kring det här att under högtider så kunde man ligga till bords eller hur det nu var. Så, att det, så att det kan ha något med det att göra.
Ja,
så
att det skulle vara någon skillnad på om det är högtid eller vanlig måltid, så gör det det ena eller andra.
Precis. Okay. Ja. Men som sagt, det var länge sedan så jag kommer inte ihåg detaljerna och jag ska inte gå djupare in på det som jag inte vet om jag talar sanning. Men det, absolut.
Så för det verkar ju rätt så otroligt att man skulle sitta sådär på samma sida. Det är så opraktiskt.
Ja, man får luta sig fram för att prata med någon. Så skulle man sitta.
Och du vet när man gör den här.
Som ett vanligt sätt på bordet.
Du vet när man gör den här. Det står stolar i en ring. Och så går man runt.
Det, typ, inte hela stormar utan det heter något annat.
Dansstopp. Ingen aning. Men musiken stannar. Vi tar bort en stol. Man ska sätta sig en minut.
Ja, just det.
Och jag ser det framför mig. Om man sitter då på långbord. Så den sista då på kanten. Får ju rusa då med bägaren och brödet. Runt.
Ja,
till den som sitter liksom på vänster sida. Så det blir en hel havet stormar situation.
Brödet hinner torka tills det kommer till den händerna på bordet.
Och sen har Jesus plockat bort en stol. Och så blir det kanske var första heta stolen. Eller hela havet stormar. Jag vet inte vad det heter. Ni vet vad jag menar.
Johannes.
Så sluta hacka på oss.
Johannes, det är din tur. Stolen. Det stod borta. Wow.
Ja, precis.
Men Jesus!
Ja. Men du, den har vi också pratat om. Men låt oss göra det igen. För allt som återkommer. Nej, men de här traditionerna.
Ja,
det är viktigt att trycka varje år. Det är så pass häftigt så det går att stanna upp varje år och prata om det.
Ja.
Men hur mådde de där? Alltså de har en festmåltid. De sitter där. De äter gott. De dricker gott. De skrattar säkert och har kul. Och sen bara slår om och han blir liksom allvarsam.
Verkligen. Precis. Jag har tänkt på det också. Han är riktigt, vad säger man? Partypooper.
Ja, visst.
Han är verkligen
festdödare.
Att han, alla sitter, som sagt, det är ju en glädje.
Ja,
de sitter
visst.
Där och de har det trevligt, säkert god mat. Vad det står på bordet vet vi inte heller.
Nej.
Man diskuterar det påskalamm. Så.
Ja.
Man vet inte, det kanske var det. Vi kan dra slutsatsen att det fanns var ju bröd och vin eftersom det ingår i nattvardsdelen så att säga. Men det här är en fin måltid. Jesus har bjudit på mat här. Nu sitter vi här tillsammans och har det kul och trevligt. Och visserligen så har Jesus sagt flera gånger att han ska dö och uppstå igen. Men när de är ute och går, jag tror inte de tar till sig det riktigt. Jag tror att det är svårt för dem att liksom verkligen fatta att det här är på allvar. Han kommer faktiskt att dö. Utan, nej, inte ska du. Jesus. Nej. Utan de förnekar nog det där, tror jag.
Kommer du när vi förra veckan pratade om socialt jobbiga situationer?
Ja,
det här är ju en sån.
Det här är
jag sitter och skrattar på och så händer något i rummen. Rummet, Jesus blir allvarsam.
Ja, man kan ju anta ändå. Jesus vet ju
för vi ser ju en väldig helhet i det här. När vi läser texten. Han tog kalken, tackade, bröd och skickade.
Ja,
vi ser ju att man kan få liksom gå
det är fint,
man, det är fint, det är mäktigt, det är värdigt. Men de som sitter där och dricker vin kanske berusat sig lite för att vara mot slutet. Och så bara, nu tog de det som en hur landar oss de? Väldigt socialt märkligt från det ena
det
till
det
andra.
Det måste ju verkligen ha blivit.
Så.
Absolut.
Och sen då Judas som rusar därifrån.
Rusar ut och hur det nu går till. Ja, det står lite olika. Ja. Men han gör ju det. Han försvinner ju för att han ska ut och förråda Jesus.
Ja.
Och då har han då förmodligen doppat sin hand i samma skål som Jesus. Ja. För Jesus säger någonting. Den som doppar brödet tillsammans med mig. Eller så här. Den är det. När han ska peka ut förrädaren. För alla. Och det tyder ju också på att de inser liksom, vad händer nu? För att Jesus säger, en av er ska förråda mig. Och alla säger, men det är väl inte jag? Ja. Det är väl inte jag? För att, det är klart att, va? Det är väl inte jag som gör mig skyldig till något av det här? Liksom det, jag skulle aldrig göra det. Och de säger ju också, liksom, men jag skulle aldrig, nej, men inte skulle jag. Som Peter säger, om alla andra kommer på fall, kommer jag att stå på din sida. Liksom.
Och då säger, sen vet vi att han kommer förneka honom.
Han kommer ju också förneka honom. Så att,
det... Nej, och vad händer i rummet där? Alltså, det skulle man ju verkligen vilja se.
Ja, där.
Och det här när folk går då, från trevlighet, det händer någonting. Och sen går det i total försvarställning. Ja. Inte jag. Jag såg, det finns en, film, en ny filmatisering av en Agatha Christie-bok som heter Döden på Nilen.
På Nilen,
den,
just det.
Den är precis ny. Och då är det så här, det sker ett mord, det är klassiskt. Och alla som är där är tänkbara.
Ja,
och så sitter han och förhör och så börjar det lite trevligt. Och sen blir de skarpa frågorna och så går alla i total försvarsställning. Så.
Ja,
jag tänker att det är på det sättet. Nej, men som... absolut inte jag.
Ja,
inte jag.
Nej, men du kan inte ens tänka.
Hur kan du ens anklaga, hur kan du ens tro att det är den av oss som har följt dig så?
Ja,
så
ja precis.
Sitter
precis.
Judas där. Och hur känner Judas sig?
Det är otroligt intressant gestalt, denna Judas. Ja. Alltså, vi vet ju verkligen ingenting. Om hans motiv.
Nej.
Man kan ju diskutera olika och det har vi väl gjort. Skulle... Vi hade väl något avsnitt om Judas tror jag.
Skulle det vara i sån här pilsnerfilmsammanhang eller revy, då skulle han bara vissla och titta himlen. inte det jag.
Så sticker. Hur kan du ens tänka dig det, Jesus? Skulle det verkligen vara jag? Ja, nej, men och Jesus vet ju att det är han. Och han kan, man kan ju tänka sig att han har det motivet att han är besviken på Jesus. Ja. Att han, liksom, han följer Jesus för han tror att Jesus är den här stora härföraren som ska kasta ut romarna ur deras rike. Mm. Så nu är det på allvar. Nu ska romarna ut och Jesus är den som ska leda oss.
Mm.
Och så visar det sig att nej, mitt rike är inte sånt. Jesus, nej det kommer aldrig att hända. Det är
så mycket märklighet, känslostämningar. Det är så mycket konstigt i det här.
Det här går inte. Han är värdelös. Han är inte alls den jag trodde. Så kan det ju vara.
Absolut.
Kan ju vara något annat. Jag menar, hur kan han vara? Det här kan jag hitta på nu. Mm. Den här personen, han ska inte ha ledarskapet här. Hur kan han? Vem tror han att han är? Komma hit och komma. Utan nu går jag för råd honom, för nu ska han sätta sig hit den här Mallipetten.
Mallpeter.
Sen finns det ju den mera teologiska tanken som jag inte tror på, men som att Gud redan från början har en plan att Judas kommer till världen för att förråda Jesus. Det är därför han finns egentligen.
Mm.
Tänka sig det människoödet, att jag finns till för att jag en gång ska förråda Jesus och bli så chockad över det så att jag själv tar livet av mig och kommer att hatas genom hela historien sen. Det är ju, nej, jag skulle inte vilja byta.
Nej.
Det, är så, nej. Det jobbet skulle jag inte söka. Så att det är ju en fascinerande tanke. Liksom. Men det finns ju många som tror att det är så det var. Att det är Judas finns till för den skull. Och att det är hans uppdrag. Och hade inte han gjort det så hade inte det här, liksom, då hade inte historien blivit den rätta.
Nej.
Så.
Då fortsätter vi med långfredagen.
Ja, och där då har ju, det slutar ju skärtorsdagen då, eller vad vi kallar den för det. Då har ju Jesus blivit gripen. Förd nattetid till översteprästernas hus, till Kajafas som är överstepräst där. Och döms ju så att säga av dem.
Ja.
Men de får inte utfärda någon dödsstraff. De har ju inte någon makt så att säga på det sättet i den religiösa, judiska så att säga då, ja, makten. Men de vill ju att Jesus ska avrättas så de skickar honom vidare till ståthållaren, alltså romarnas representanter, och det är Pontius Pilatus.
För de står ju för lagen så att säga, som inte handlar om religion utan
romarna
är
precis.
Den allmänna lagen eller vad vi ska kalla det.
Ja, just det,
och
precis,
upprätthåller den i landet liksom när de har
ockuperat. Ska någon dödsstraffas
så är det där.
Då är det där. Och Jesus kommer dit och blir han då framförd till Pilatus. Och Pilatus kan väl inte riktigt fatta.
Nej.
Vad ska jag göra här för? Det här är en knäppjök. Vad ska jag göra här? Tänker han i vissa evangelier, andra Johannes är det väl främst som han. Det är då de börjar föra teologiska samtal, Pilatus och Jesus. Men annars, och där är alltså, vad är sanning och så diskuterar de. Men man tänker Pilatus, jag lägger mig inte i där. Det är deras. Man kan höra hans trötthet.
Ja.
Liksom. Ja, men jag, sköt det här, ta hand om det. Jag orkar inte, ta en, inte ännu en till som jag ska döma. Så här.
Men... Lite så här som en trött chef.
Ja.
Så, men, nu, alltså ingen likhet i övrigt, men bara den här känslan. Ja. Kom inte med en till cykelställsfråga. Jag vill inte ta i det här. Det, får, det här är er grej.
Lös det bara.
Så jag vill inte liksom beblanda mig. Jag släpper honom.
Och sen är det ju så här att Pilatus har ju en chans att slippa ur det här.
Yes.
Därför att det finns, en, enligt den här texten då, så finns det en tradition att varje påsk så får Pilatus då, eller hans motsvarighet, släppa en fånge.
Yeah.
Folket får önska här. Och då så säger han tar ut Jesus inför folket och så tar han också ut en rövare eller mördare, lite osäkert, Barabbas. Och då säger han, vem ska jag släppa fri? Och då tänker han ju att det är klart att de vill att Jesus ska bli fri. För Barabbas är en rövare och mördare. Ja. Men Jesus, den fina snälla Jesus här som jag har.
Ja.
Man kan tänka sig ha ett sätt att lägga fram
det.
Vill att jag ska släppa mördaren? Skäggige ful i Barabbas eller den snälla fina Jesus som inte har gjort något ont. Men lite knäpp. Vilken ska jag släppa? Så här. Och folk bara, Jesus korsfäst, Jesus fri, släpp Barabbas fri. Så, och det var ju inte riktigt vad Pilatus hade tänkt sig.
Nej, och det är ju för att många folk som följde Jesus ville ju att han skulle bli en krigarkung och liksom befria.
Precis.
Men det ville inte Jesus. Och då, ja, men då tar vi Barabbas som mer krigare och så.
Ja.
Och det finns ju massa politik bakom också.
Ja,
folk
klart,
som näslade sig in och sådär. Det står, och det är ingen som av oss som vet.
Nej,
såklart. Men det är spännande.
Det är väldigt
otrolig dramatik.
Verkligen. Och man kan ju verkligen fundera varför. På samma sätt som Pilatus. Varför väljer ni Barabbas? Han är ju farlig.
Ja, alltså. Men du, är det inte så här då också då? Så här som vi pratade om förra veckan. Det, när man hjälper någon, eller inte hjälper för att det är ett kollektiv av människor.
Ja.
Alltså du ramlar, det är bara jag här, för nu står bara du och jag. Då kommer jag hjälpa dig upp. Men är det liksom någon annanstans?
Ja,
och här menar jag, folk är så... Nej, men, jag hör de höga rösterna, då ropar jag också det.
Så, man skulle ha haft väldigt... väldigt styrka så här, för att kunna säga,
precis.
Ni har fel, släpp Jesus istället, korsfäst Barabbas. Det ska ju vara väldigt mycket, man ska mycket till för att man ska göra det i en uppretad folkhop liksom.
Jag som har lett och varit på en hel del årsmöten så är det så här, men ska vi göra så eller si? Du vet, så ska man då jakande. Och är det osäkert, då gör man ju en sluten omröstning.
Ja,
alltså skriver sådär. Men det var ju inte läge här.
Nej, just det.
Då kanske utgångsläget
var något annat. Skriv på två lappar och lämna in i krukan.
Ett J eller ett B.
Ja.
Och så, om jag vill vad? Ja, skriv ett J eller B så får du se vad som händer. Nej, men det är konstigt här. Och vad händer i honom när han tänker så här, men jag kommer ju bara släppa, det här är självklart. Jag har hittat ett loophole liksom. Jag blir Jesus frisläppt och jag är fri.
Och så, okej, så jag måste verkligen döma den här knäppjöken som inte är farlig till döden. De är tokiga. Folket är tokigt. Så. Men så blir det ju så i alla fall så att han blir korsfäst Jesus och han hänger ett antal timmar på korset och dör sen, ger upp andan där.
Och visst är det så här att man använder ju korsfästning för att det syns så bra också. Alltså det är avskräckande för andra.
Just det, för han får ju sitta uppe på en kulle där tillsammans med några andra. Så att man kan ju verkligen titta på den här. Så här går det för den som inte följer lagen eller inte gör som vi säger.
Men det är ju, jag har ju kollat en hel del. Det är också spekulation mycket, men hur vikingarna gjorde och såna, den tiden att man också hängde upp huvuden och sånt för att avskräcka så här. Sköt det här, annars hamnar huvudet på väggen.
Eller
i det här fallet korsfästning. För det är ju en otroligt, alltså det är ju en osmidig sätt att ta död på någon på ett sätt.
Ja, det hade varit att slå honom i huvudet.
Ja, om så är det klart. Men här ville man sätta...
Eller halshugga honom.
Ja,
eller
lite, någonting så. Visst. Här ska det spikas och resas. Och det.
Släpa på kors.
Ja, usch, det är fruktansvärt.
Nej, förfärligt alltså. Vi raljerar om det är ju för att vi är så inne i det här. Men det är ju en självklarhet att det är förfärligt. Ja. Det är riktigt förfärligt.
Men man måste ju... Nej, det måste man inte. Men du och jag måste kanske för att orka tänka på det. För det är så fruktansvärt.
Ja, men visst,
liksom piskad och pryglad och hånad.
Ja, inte minst.
Ja, alltså. Fysiskt så värdigt. Vem är det? Jag spottad
på. Nu som jag säger att du är kung. Kliv ner från korset
nu. Exakt, eller? Och så korsfäst.
Ja, så på med törnekronan. Så bara det, en törnekrona med taggar rätt in i huvudet. Liksom. Ja. Så, Nej, fy, fruktansvärt. Och men, så ger han upp andan och dör och säger, nu är det fullbordat.
Ja,
och så berättas det ju någon av texterna här att förhänget i templet rämnade.
Mm.
Och då brukar jag ibland fråga konfirmanderna om de förstår vad det betyder.
Ja, knappt så att jag gör det, så förklara gärna.
Nej, alltså det fanns ju då på den tiden en avskillnad mellan den del av templet där prästerna höll till. Det är motsvarande kanske sakristian, kanske man kan säga. Där är det allra heligaste. Där får bara prästen vara och de ska vara tvättade och fixade på särskilt sätt. Så där är det heligaste. Och på andra sidan förhänget eller avskillnaden, där är de vanliga pöbeln. Nej, men där är vi alla, så att säga. Där är vi alla och på andra sidan de heliga prästerna. Men i det här fallet då, så i den här dagen så spricker det här, vad det nu bestod av för någonting, om det är en sten eller tyg eller vad det nu är för något. Men det brister och går i två delar, och i och med det så öppnas ju liksom vägen från det heliga ut till människorna och tvärtom. Gud, alltså människorna ser Gud. Mm. Och det är en väldigt symbolisk tanke det här, att vi, i och med att Jesus dör så kommer vi närmare Gud. Ja. Vi kan se Gud tack vare att Jesus har tagit på sig våra synder och dött för oss. Så att det är en väldigt stark scen. Verkligen. Det berättas också att det blir mörkt över jorden och sådär. Och sen så händer det ju ingenting. Ja, det är
sorg.
Det är sorg verkligen. Och en rik man som heter Josef från Arimataja ser till att få ner Jesus kropp och begraver honom i en klippgrav som Josef då äger. Och där läggs han också, sätter man också för en sten för graven.
Mm.
Och sen är det mörker och tyst och lärjungarna har gömt sig, stängt in sig på olika platser. Och vid det här, alltså när själva rättegången så att säga ägde rum, då hade ju, det var ju då det här som vi antydde att Petrus förnekade sen Jesus. Han, folk kom fram och frågade, kände du Jesus?
Ja,
du
var en av dem.
Han sa nej, det var absolut inte. Så att han var en, och han hade ju också då gömt sig. Så att nu råder verkligen mörkret. Jesus är död. De har följt honom i många år, eller det vet vi inte.
Nej, men en tid.
Och nu är han borta.
Ja.
Nu står vi helt utan ledning här. Och så kom ju då ett antal kvinnor. Två eller tre, det står lite olika, det står inga alls ibland. Några kvinnor står det. Och så kommer de till graven för att de ska smörja kroppen med olja. Och så fick man inte göra när det var sabbat. Han dog på sabbaten, så därför fick man inte göra det då. Och där är ju en märklig sak för den som letar efter motsägelser och så. Hur kunde de tro att de skulle komma in i graven? För där stod ju en sten för. Det vet vi inget om. Nej. Men de gick dit för att smörja hans kropp. Och när de kommer dit så är stenen bortrullad. Eller bortflyttad då. Så ser man de här bindlarna, lindorna som Jesus hade lindats i. Ligger kvar där inne. Och så står det lite olika. Men en ängel säger att varför söker ni den levande här bland de döda? Han har ju uppstått. Det som han har sagt till att han skulle göra. Och kvinnorna, wow. Så här, det står att de blir rädda på ett ställe. Men de blev säkert rädda. Men också glada. Jesus lever. Springer till lärjungarna och berättar det här.
Ja.
Blir väl förmodligen inte trodda först. Därför att de är kvinnor. Och lärjungarna är män. Och de tror inte på kvinnor. Men då kommer ju lärjungarna att titta. Ja, det stämmer faktiskt. Så här. Ja. Jesus är borta. Och så kommer Jesus själv och visar sig.
Otroligt.
Ja.
Ja, det är så dramatiskt perfekt och allting.
Ja, verkligen. Verkligen. Och det är ju det här. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Bara tänka sig denna resa de har gjort på en vecka.
Ja, visst.
Eller bara
visst.
Från glädje, påsk, så ner i, vad ska han ska vi förråda? Ska han dö? Och så, nej, men han är gripen. Och så, nu är han är död. Han är död. Nej, men vad ska vi göra? Så, men han lever! Han lever.
Fantastiskt.
Vilken berättelse. Berättelse. Och vilken sanning.
Ja, så att säga. Ja, otroligt. Fina påsken ska vi få fira.
Fina påsken.
Ja.
Jag vill kanske hoppa på en.
Ja, det gör vi. Kastar åt en liten andakt.
Och jag läser då ur Lukas evangelium. Jag läser nu påsknattens text. Genom död till liv i rubriken. Så här skriver Lukas. Kvinnorna som hade kommit från Galileen tillsammans med Jesus följde med och såg graven och hur Jesu kropp lades där. När de hade återvänt hem gjorde de i ordning välluktande kryddor och oljor, och sabbaten tillbringade de efter lagens bud i stillhet. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven, och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro, men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken, men männen sa till dem: "Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen, att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen." Då kom de ihåg hans ord, och när de hade återvänt från graven berättade de allt sammans för de elva och alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Maria, Jakobs mor. Även de andra kvinnorna i deras sällskap talade om det för apostlarna. De tyckte att det bara var prat och trodde inte på dem. Men Petrus sprang genast bort till graven. När han lutade sig in såg han bara linnesvepningen ligga där, och han gick därifrån full av undran över det som hade hänt. Det är ju själva påsktexten i år och Lukas text. Ja, vi kan inte så mycket att tillägga.
Vi tog det innan, vi vände på ordningen så att säga.
Vi vände på ordningen. Ja. Jag kan ju bara berätta som en historia som du också känner till. Att vid någon sån här påskvandring så hade liksom, man sagt det här. Det bara lindorna ligger kvar bara. Så här. Och sen så kom då ett av barnen hem till sin mamma, som då var en personal i kyrkan. Därför vet vi detta.
Just
och sagt så här att jag sa, det var Jesus var borta. Och bara spindlarna var kvar.
Ja. Stora grottspindlar.
Grottspindlarna kryper omkring. Ja. Vad är Jesus? Det är bara spindlarna kvar. Spindlarna ligger kvar. Spindlarna ligger kvar.
Ja. Fint det.
Idag tänkte jag sjunga en sång som heter Dina händer är fulla av blommor. Ja. Och den är fantastisk.
Dina händer är fulla av blommor. Vem var det du tänkte att ge dem till? Mina blommor var tänkta för Kristi grav, men han fann sig där och hans grav är tom. Halleluja, halleluja. Läppar är fyllda av sånger. Säg, var kommer glädjen sång ifrån? Ifrån graven den tomma där Jesus låg. Han som lever nu ger oss glädjens ton. Halleluja, halleluja. Halleluja. Dina ögon är fyllda av glädje. Säg, vad har de sett för att få sånt ljus? De har sett hur vårt liv fick en mening. Jesus fyller mörkret med liv och ljus. Halleluja. 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 Jesus uppstånden är du ibland oss. Du som lever lider på jorden nu. Våra ögon är till för att se dig. Forma våra händer till tjänst och bön. Halleluja, 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 halleluja.
Fantastiskt, som alltid. Tack för det, Kjell.
Tack så mycket.
Och tack kommunikationsenheten i Sontuna för att ni hjälper oss med det.
Och tack Jesus för att du uppstod.
Ja, verkligen. Största tacket till dig. Och ni, kära lyssnare, ha en fin påsk så ses vi i kyrkan.
Tjingeling!